När Europa går till val i juni får 200 000 unga i Sverige rösta för första gången. Men någonting har hänt hos den unga generationen. Den gamla sanningen om att unga är vänster och äldre är konservativa är satt i gungning. Det här är Älskade politik. Idag, varför röstar unga som de gör? Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion har jag Lina Lund.
Hej.
Halloj. Och Thomas Ramberg.
Hejsan.
Hejsan. När SVTs valundersökning i förra riksdagsvalet frågade första gångsväljare 18-21 år var de stod ideologiskt på en höger-vänsterskala, var övervikten till höger starkare än den har varit sedan 1991. Men vilka partier borde darra på manschetten lite inför EU-valet på grund av de ungas röstmönster, Lina?
Ja, men ett helt gäng faktiskt. Mm. Man kan nästan känna marken vibrera i riksdagskvarteren, så mycket darras det. Men om jag ska nämna två nervösa partier så säger jag till att börja med Socialdemokraterna. S har ju haft svårt att locka unga väljare i de senaste riksdagsvalen. Mm. I EP-valen brukar de ha svårt att locka väljare överhuvudtaget. De brukar göra sämre ifrån sig där än i riksdagsvalet. Och dessutom har de nu en toppkandidat som många även inom partiet sätter lite frågetecken kring. Mm. Socialdemokraterna hoppas nog att Magdalena Andersson som person ska kunna locka en och annan, både äldre och yngre väljare, och att ingen riktigt upptäcker att det egentligen är toppkandidaten Helene Fritzon de röstar på. Det är det ena. Det andra är Centerpartiet som nog är rejält oroliga. De tappade nästan hälften av sina unga väljare i förra riksdagsvalet jämfört med valet innan. Trots att de då hade Annie Lööf som affischnamn, ansedd som en väldigt stark politiker,
känd.
Stor dragningskraft, känd. Nu har de en ganska okänd partiledare och en ännu mer okänd toppkandidat i Bryssel, Emma Wiesner. Så även där fladdrar nog manschetterna.
Om man tittar på unga då, vad är de för slags väljare? Du pratar ju lite också generellt här om väljare i stort i EU-valet. Men vad är det för skillnad på de unga väljarna och gemene väljare?
Ja, men de är ju ena riktiga kappvändare, om man tittar hur de har röstat också historiskt. Är det någon väljare som hakar på tidens trender för att sen hasta vidare så verkar det vara de unga. Och tittar man hur röstmönstret har förändrats över tid så ser man hur de har liksom dragit igång fläkten ömsom åt höger, ömsom åt vänster.
Så de är early adopters?
Ja, i början av 90-talet som du nämnde i påan så placerade sig unga långt till höger. Man var med och drev på den här starka högervinden som då rådde. Mm. Och sen när vänstervågen blåste in senare under 90-talet, ja, då lutade man istället åt vänster. Och nu på sistone har det blåst tydliga högervindar. Ja, då visar man sig vara stora fan av Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Man kan ju ta en väljare som föddes år 2000. Då får man ju en bild av det här. Om man fick rösta i skolvalet 2014, då kanske man röstar på ett sätt. Samma person kan till sitt första riksdagsval 2018 svängt fullständigt. Det är inte ovanligt och det är just då särskilt sannolikt eftersom det var en sån svängning i samhällsklimatet och den allmänna vinden och de som Lina just har beskrivit är väldigt trendkänsliga. Och sen i valet 2022 förra året kan det vara ytterligare ett partival. Man är väldigt rörlig i den där åldern. Och jag tror att det kan ju ha socioekonomiska orsaker och att man röstar mer idealistiskt, man är inte så beroende av, man har inte skaffat familj, man har inte ett yrke, en inkomst, man äger ingenting än och så vidare. Utan man, men det är ju faktiskt också så att unga är mindre intresserade och deltar i mindre utsträckning i riksdagsval eller i val överhuvudtaget än vad lite äldre väljare gör. Det är ett lägre valdeltagande där.
Så man måste locka dem lite mer?
Ja, alltså det är intressant för när Socialdemokraterna med hjälp av Liberalerna då drev fram den allmänna rösträtten, då motståndarnas sista försvarslinje då, liksom det här högerns sista försvarslinje var att föreslå en väldigt hög rösträttsålder. Mm. Man tyckte att man skulle, de drev ett tag att man skulle få rösta förrän man var 30 45 år gammal.
Men då är jag första gången som
väljare. Ja, precis. Och nästan jag också. Nej, men de var ju rädda då att ungdomar skulle rösta socialdemokrat. Men det var också ett sätt just att behålla en rest av den gamla graderade rösträtten där folk som ägde något, som hade inkomst, som hade en etablerad ställning i samhället var de som fick rösta. Och de blir ju fler ju längre man kommer i åldrarna. Så att det finns, det har alltid varit en sån här diskussion om, det finns ju förslag om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Från
det. Och det, så är det i vissa länder i EU-valet ju också.
Ja, just det. Och i EU-valet så var det ju till och med så förra gången att trots att valdeltagandet i allmänhet, det är väl lågt, men det gick upp lite. Men det gjorde det inte bland ungdomar, det gick det ner.
Just det. Men bland unga då, 18-21, i förra valet 2022, riksdagsvalet alltså, så fick Moderaterna 26% av rösterna. De blev då största parti, och det här är enligt SVTs valundersökning. Det är alltså en vallokalsundersökning som man gör där man pratar med väljare utanför en massa olika vallokaler. SD blev enligt samma undersökning då näst störst. De fick 22%. Och bland gymnasieelever i skolvalet, där de då alltså inte behöver kunna få rösta på riktigt än, där var trenden i stort sett likadan.
Matilda Ekeblad då från Moderata ungdomsförbundet. Ni är största parti bland såväl förstagångsväljarna som de mellan 22 och 30 och dessutom i skolvalet. Vad är det som gör att ni lockar unga väljare i så mycket större utsträckning nu än tidigare, tror du?
Men jag tror det beror på kanske tre faktorer. Det första är ju såklart politiken. Vi har pratat om de frågor som unga bryr sig om, och vi har haft svar på vad vi vill göra för att lösa tryggheten, hur vi ska mota klimatkrisen och hur det ska löna sig mer att arbeta.
Matilda Ekeblad, alltså tidigare MUF-ordförande. Det beror alltså på politiken att Moderaterna blev störst bland unga. Thomas, är det din analys?
Det finns ju en teori om att unga väljare tenderar att vara lite mer oppositionella. Och en del ser ett sånt mönster i statistiken och så också. Och det betyder att om man har en då SMP-regering som vi hade förut, eller socialdemokratisk var det på slutet, då skulle ungdomarna dras till oppositionen. Det skulle ju göra att Matilda Ekeblad har anledning att frukta nästa val i så fall. Då, för då skulle ju, så att säga, ungdomsväljarna gå åt andra hållet. Men sen tror jag... Egentligen undrar jag om inte just kategorin ålder är väldigt otillräcklig för att förklara just det här valet. För det är inte bara så att den politiska trenderna har varit nationalistiska, högerinriktade, konservativa. Utan de har ju väldigt olika utsträckning slagit i huvudet på om det är kvinnor eller om det är män. Mm. Och Moderaterna, som ju i förra valet var ganska nöjda med att de äntligen då hade fått lika många kvinnliga som manliga väljare. Nu har de återigen fler manliga väljare. Det drar åt det hållet. Och SD vet vi ju att de har ju väldigt stor övervikt av manliga väljare. Så att det är liksom svårt att bara analysera den högersidans trend bland ungdomar i termer av ålder.
Om man inte pratar också om kön då?
Ja. Mm. Och det är ju, där kan man ju då se att unga akademiker som är ju väldigt högre utsträckning är kvinnor, de röstade jättemycket på Socialdemokraterna. Så att delar man upp det så blir det mycket mer komplicerat.
Ja. Visst är det så att man kan skära linjen på olika håll. En annan sån fråga har ju varit storstadsväljare gentemot glesbygdsväljare, där Socialdemokraterna haft stora framgångar i storstäderna till exempel. Men ett annat spår är ju att titta på vilka frågor de unga tycker är viktiga. Och då ser man ju att många av de som rankas allra högst ligger i linje med det vi har sett som i form av en konservativ våg eller en dragning mot det mer traditionella. Kriminalitet och otrygghet var en viktig valfråga i hela väljargruppen, men också framför allt för unga, särskilt unga killar då, apropå det Thomas var inne på. Familjen var också viktig. Det här är en generation som vänder sig inåt, som söker trygghet, och där föräldrarna visar sig vara viktiga som någon form av privata politiska influencers.
I större utsträckning än tidigare då?
Detta är lite ungdomsbarometern då, så det är ju liksom lovande för alla oss med småbarn. Och då står står att dagens ungdomar ser i högre utsträckning upp till sina föräldrar än vad det har varit tidigare.
Och det gladde dig, denna information.
Otroligt positivt här. Miljön är ju fortsatt den viktigaste frågan för unga, men inte alls lika viktig som tidigare. Och den har fått konkurrens av annat. Man handlar mindre ekologiskt, medan intresset för bilar har ökat då markant. Frågan om priset vid pump blev liksom en valfråga även för yngre.
Just det.
Man brukar ju säga att partierna ofta är tröggörliga, men här, när det gäller de här frågorna, har de ju varit rätt snabba på att snappa upp det här hos unga. Vi har sett på hur man på hela skalan från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna har gjort kampen för veteranbilens väl och ve och låga åldersgränser för EPA-traktorer till sin. I Sverige kör vi veteranbil, undrade Magdalena Andersson i en inlägg på sociala medier i vintras.
Och innan valet så var det ju väl Sverigedemokraterna som fick kids i någon ort som jag nu inte kommer ihåg att köra med deras skyltar på sina epor.
Mot en tankning, va?
Mot en tankning, något sånt för det. Ja, precis.
Smart. Man får köpa röst.
Ja, exakt.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag, sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Men om Socialdemokraterna då, de hamnade ju då på 20% bland de här 18-21-åringarna enligt Valu. Det innebär i så fall att Socialdemokraterna har backat med 9% bland förstagångsväljare på 10 år. Och så här säger de.
Unga idag upplever inte att Sveriges politiker har gjort samhället bättre. Och därför så tror många inte heller att politiken kan lösa de problem vi står inför.
Amalia Rud Pedersen, socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon har lett en av de här uppdaterade samhällsanalyserna. En ung generation med framtidstro heter den. Men finns det då en oro i Socialdemokraterna över hur unga röstar?
Alltså så här, att det inte går toppen för S bland förstagångsväljare är inget nytt. Mm. Traditionellt sett är de ju starkare bland seniorer. Man brukar säga att de röner större framgångar bland sistagångsväljare än förstagångsväljare. Mm. Men att det har gått ut för i så bland unga väljare i så många riksdagsval är såklart väldigt oroande. Och den här uppdaterade samhällsanalysen som kommenterades här i klippet vi hörde alldeles nyss är ju inne på det. Och den kom i vintras och det är ganska stark tobak för en socialdemokrat. De skriver att den politik Socialdemokraterna drivit har förbisett hur den unga generationen ser på samhället och därför inte varit relevant nog.
Där så hänger de är ändå lite hårda mot sig själva där?
Ja, det hänger ihop med att man uppfattar att samhället har, vad man säger, dragit sig tillbaka och att unga inte längre känner någon tilltro till politikens förmåga att lösa deras problem. Och också framtidsprofetian är rätt dyster. De menar att vänds inte denna utveckling så kommer fler vända sig till auktoritära och individualistiska lösningar. Och färre kommer att rösta på Socialdemokraterna för varje val.
Det finns en grupp som är mer trendkänslig än ungdomsväljare. Och det är partistrateger. De som gör de här utvärderingarna. För dem så är ungdomsväljarna febertermometern i samhällskroppens enda lykt. Eller vad man ska säga för att vara lite...
En liknelse.
Jag vill inte ta till några grövre uttryck. Men... Och då tenderar de också att, jag menar, om det som Lina säger, att man, ungdomsväljare, när det svänger på vägen, då är de som är utan bälte och hamnar på kanten i bilen hela tiden, så är de här partistrategerna, håller sig bara i ena handtaget och hela kroppen utanför bilen. De tror att, ja, okej, nu är det här som gäller. Mitt finger är jättekallt på vänster sida. Då svänger jag dit i nästa val. Och det skapar en ryckighet i partiernas budskap. Just nu är Socialdemokraterna i fullt sjå med att prata om behovet av att man måste känna att man är svensk i hjärtat och ha en svensk kultur och allt det där. Och det är liksom en anpassning till det förra kriget som man nu ska utkämpa igen.
Just det, så att man är lite efter då?
Jag skulle tro att det ofta blir så.
Ja. Men om man då tittar, om de här partistrategerna håller på att sticker ut sina fingrar i luften, för att använda en annan liknelse. Men kan de titta bakåt då och se några historiska mönster kring hur unga röstat, som antingen kan trösta eller skrämma dem?
Ja, men det är väl just det som är problemet. Om man nu återgår till den här personen som först får rösta i skolvalet 2014, sen i riksdagsvalet 2018 och sen återigen 2022. Skolvalet 2014 sa ju ingenting om vad som skulle hända i valet 2018. Mm. Ändå sitter många förstås sig på och säger, titta, ungdomen är där i skolvalet i år. Då vet vi vad som händer i framtiden. Nej.
Nej.
Utan skolvalet speglar den trenden som råkar gälla precis då, det valåret. Mm. Det är mest likt. Mm. Jag menar, 2014 var ju då när FI var stora, det fanns en miljöpartitrend, det var mycket vänster i miljö och identitetspolitik och annat. Jag tittade på en valurna i något som heter Telefonplan i södra Stockholm, där bor mycket unga människor och sådär. FI var största parti, större än Socialdemokraterna.
Var det här i EU-valet?
Nej, det var i riksdagsvalet 2014. Va? Och de fick ju inte ens 4% på nationell nivå. Så att det finns en oerhörd trendkänslighet där som inte går att göra långsiktig politik av. Så att, jag menar, kring 68 på 70-talet då var ungdomen åt vänster. 80-talet var ungdomen jättemycket åt höger. Kristersson är ju född i den vågen. Mm. Inte född, men bliven politiker i den vågen. Och sen så framåt slutet på 90-talet så blir vänster igen, och nu har vi sett en högerutveckling som har varit väldigt tydlig.
Så det här är bara ett litet hav som man får åka på?
Ja, eller man kanske får, om man är politisk strateg, kanske man får tänka lite långsiktigt och inte bara just ha det där fingret i luften och hänga ut med kroppen från bildörren.
Och med det lilla fingret i luften så är vi inne på halvtid. Och där har några politiker också stuckit upp fingret i luften den 1 april.
Ge mig din röst, och jag ska ge dig mina andetag. Ge mig din röst, och jag ska kämpa för dig natt och dag.
Jag vaknade på annan dag påsk till ett glatt meddelande från någon som vet hur mycket jag älskar vallåtar, nämligen Lina Lund, som tipsade mig om en helt ny vallåt från Socialdemokraterna och deras partisekreterare Tobias Baudin.
Jag gick ut pressmeddelande där på morgonen och jag skärmdumpade och skickade illa kvickt.
Men är det här ett bra aprilskämt?
Ja.
Ja.
Det var Baudins med zeta på slutet.
Ja.
Det tror jag de kommer få äta upp.
Varför det då?
Baudinsisterna, vilka är det? Det låter inte bra.
Jag tyckte det var jätteroligt. Och det var, de flörtade med sig själva och på egen bekostnad. Och mitt i prick.
Mitt i prick. Förutom att det lät lite väl mycket som en vanlig vallåt bara. Alltså,
ja, och sen var det väl en försäkran om att han inte kommer att värvas av något sångsällskap eller någon orkester.
Var det några andra som drog några roliga aprilskämt?
Ja, men moderata EU-parlamentarikern Tobias Tobé gick ut med att han skulle byta namn till Thomas. Nej, jag skojar. Thomas Tobé heter han ju, men kallas ju gång efter annan felaktigt för Tobias av oklar anledning. Och nu skickade han ut ett meddelande om att nu är det dags för namnbyte, för ni har ju ändå alltid fel adresserat till media.
Men med det går vi till året 2018.
Hej, jag heter Greta Thunberg och jag går i nian. Och jag skolstrejkar för klimatet fram till valdagen.
Enligt ungdomsbarometern som du var inne på tidigare, Lina, så är klimat och miljö fortfarande den viktigaste frågan för unga. Men på bara de senaste 2 åren så har andelen som tycker att den frågan är viktig sjunkit från 55% till 34%.
Har du själv något intresse av att engagera dig i ett politiskt parti och påverka den vägen istället?
Som det är nu så är ju samtliga partier väldigt långt ifrån vad som skulle krävas. Och då, i alla fall anser jag, att då gör jag mest nytta utanför att försöka sprida medvetande kring de här frågorna, försöka sprida opinion.
Är den här generation Greta man pratade om där tidigare, är det så att den inte finns?
Nej, inte i Sverige och inte i bemärkelsen att det skulle finnas någon sorts omfattande ungdomsrörelse som följer Greta Thunberg i som någon sorts ledare och att det också får politiska konsekvenser. Men hon finns ju i allra högsta grad som ett begrepp, ett internationellt sådant, som, och lämnar nästan ingen oberörd. Få gestalter har ju varit så polariserande eller haft så polariserande effekt som Greta Thunberg. Sen har hon ju inte gett Miljöpartiet, de hade nog hoppats på att kunna dra lite nytta av hennes framfart i den offentliga debatten och på gatorna i många länder runt om i världen. Men tvärtom så balanserar ju MP på riksdagsspärren även vad gäller de yngre väljarna. Och det är intressant tycker jag att den person som fått ge namn åt, om det nu är en icke-existerande eller existerande politisk ungdomsrörelse, också så starkt tagit avstånd från de etablerade partierna. Hon har ju själv sagt att inget av våra partier har den politik som krävs.
Det är ju intressant på ett annat sätt med Greta Thunberg. Det här, man brukar ju säga att alla frågor förr eller senare blir vänster-högerfrågor. Invandringsfrågan blev det, klimatfrågan har blivit det. I personen Greta Thunberg och den här rörelsen kring henne kan man ju se ganska konkret hur den där processen går till. Om man ser på de senaste åren. Alltså inte bara det här hur de olika lägren formeras mot varandra också, utan hur tänket, tankeprocessen går. Unga människor som organiserar sig kring någonting, de kanske är förbannade på ett krig någonstans, Gazakriget nu, eller de kanske var förbannade på klimat eller så. De börjar ju tänka och prata och diskutera hur det hänger ihop med andra samhällsfrågor. Ser jag ett mönster här? Och så formerar man sig politiskt höger, vänster, ideologiskt utifrån de här mönstren. Och det är ju, det bidrar ju också motståndarna till. Mm. För de placerar Greta Thunberg i motståndarfacket och börja kalla henne olika saker och som möts då, och så formerar man de här politiska lägren. Och Greta Thunberg har ju fått kritik på sistone från en del som tycker att hon tar ställning i för många frågor.
Just, hon borde hålla sig till klimatet.
Ja, just det, men jag tror att det är liksom en ganska självklar process i såna här rörelser som ligger i framkant eller bakkant beroende på vilken åsikt man har, men som ligger liksom i kanten på samhällsdebatten och driver på åt något håll, att de också börjar radikaliseras i andra frågor. Mm.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vi pratade ju tidigare då lite om att det inte bara är unga, det är en förenkling att bara prata om unga, utan det finns ju också den här aspekten kvinnor och män, och bland unga också finns ju den aspekten också. Om man tittar på de förstagångsväljarna enligt Valu igen då, så finns det ett stort gap. 70% av de manliga förstagångsväljarna röstade på partierna på högersidan. Fördelningen bland unga kvinnor snarare 50-50. Men vad är då förklaringen till det här gapet?
Ja, apropå vad partistrateger tenderar att haka på, så är det ju, har det ju varit en debatt på senare år som handlar om, och det är ett väldigt brett spektrum, det är allt ifrån en ganska mainstream sån här oro för att unga män inte klarar sig så bra i skolan, det visar sig att de inte studerar lika mycket, får lägre betyg och sådär, och lättare offer för kriminalitet, och det är ju liksom fakta som ingen förnekar, men man har olika idéer om vad man ska göra åt förstås och vilka lösningar man har. Till de här mer extrema formerna av incels, och där man har våldsbejakande forum för sig på nätet och det leder till våldsdåd och mord ibland och sånt. Och så har vi de här som väl är mera någon sorts icke-våldsam höger då, som Jordan B. Peterson, och där man vill återupprätta den biologiska gränsen mellan män och kvinnor, och man ska vara stolt över att man är man och sånt. Och det där har väl hela det spektrat, fast på olika sätt i olika grupper, har liksom bidragit till den här polariseringen som jag vet inte om man har mätt upp tidigare, så stor skillnad mellan just pojkar och, eller män och kvinnor och deras syn på politik som vi har just nu.
Alltså den har blivit större, menar du då, den här skillnaden?
Ja, alltså jag kan inte statistiken långt bak i tiden, men jag tror inte att vi har haft så stor och tydlig könsskillnad som nu sen man börjar mäta på riktigt. Jag vet att när man går tillbaka till 60-talet och 50-talet, då var ju kvinnor de som var konservativa och röstade mer höger. Mm-hmm. Vilket brukar beskrivas som att det hade att göra med att de inte var ute i arbetslivet, utan ofta var hemarbetande och därmed mer beroende av, såg på ett annat sätt på, de var inte med i facket och de var inte med i samhällsdebatten på samma sätt.
Det här gapet då, menar du, på 60-talet kunde bero på att kvinnor och män inte var i arbetslivet på samma sätt. Men idag, de stora samhällsfrågorna, vilka kan komma att påverka då röstningen framöver och framförallt hos unga då?
Jag tror fortfarande att klimatfrågorna kommer vara viktiga. Nu har vi en debatt som riktar sig mot en regering i den frågan på helt andra ledder än vad det gjorde förut. Och om nu ungdomar är lite optionella, då kan ju det få betydelse. Jag tror att det är att vi har gått med i NATO och hela den här militära uppladdningen kan få betydelse. För nu ställs ju frågan på allvar om unga människor i Sveriges roll i ett krig, i armé, i militären.
Med lumpen och...
Ja, och ska man vara beredd att slåss i ett annat NATO-land och så vidare. Alla, de frågorna ställs ju på allvar på ett annat sätt än tidigare. Vi har ju sett, om det skulle vara så att väldigt många unga människor kallas in som inte vill kallas in, hittills är det ju nästan frivilligt, då blir det ju en annan fråga, det vet vi sedan tidigare. Särskilt när det är krig i närheten och folk är rädda att de faktiskt skulle kunna dödas och så. Så det är ju en sån där fråga som förhoppningsvis inte blir stor, men som skulle kunna bli det. Det är väl, och sen så är ju de här frågorna kring invandring, kriminalitet, allt det där finns ju kvar, särskilt brott och straff förstås, för där är ju en ödesfråga för den här regeringen och för deras väljarbas, hur det ser ut inför nästa val.
Du har varit inne då på partistrateger och hur de tittar på de unga väljarna, men hur viktiga är då de unga för partierna och vad är liksom deras analys av hur de ska nå de här 200 000 unga inför EU-valet i juni?
Ja, men de är ju viktiga, även om alla vet att de är lättrörliga, de är ideologiskt otrogna, så ses de ju som den här fingervisaren vartåt tidsandan blåser och huruvida mitt eget parti ligger rätt i tiden eller inte. 200 000 förstagångsväljare, det är röster som kan avgöra huruvida ett parti får stanna kvar i Bryssel eller tvingas åka hem. Mm. Och partierna gör ju lite olika analyser av hur man ska nå ut till de unga väljarna. Unga miljöpartister pratar ofta om att det här är ett val där man inte röstar med plånboken. Alltså har klimatfrågorna och de större, jordklotets existens har större chans att få utrymme i debatten. Samtidigt säger man så har svårt att nå ut till unga och tycker att ens eget parti börjar bli medelålder, så att där finns det en utmaning. Mm. Pratar man med Sverigedemokrater som är ju väldigt störska på i den nationella politiken, så ser man ju EP-valet mer som en utmaning. Det är svårt att mobilisera med frågor som befinner sig längre bort, som inte är lika tydligt kopplade till det här där vi befinner oss just nu. Och då får man ju hitta de här ämnena som kan väcka känslor och gärna irritation. Jag vet att Sverigedemokraterna drömmer om att ha någon form av raggarmanifestation runt Södermalm i Stockholm. Återstår att se om det väcker den uppmärksamhet som krävs för att skicka fler till Bryssel.
Ja, vi får väl se om det ger någon uppmärksamhet och hur det går för de olika partierna i EU-valet. Och tack så mycket, Thomas.
Tack själv.
Och tack, Lina.
Tack du.
Och tack för att du lyssnade. Vi är som vanligt tillbaka om en vecka. Producent för dagens avsnitt var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson som också har gjort vignetten. Ljudtekniker var Sabina Marmelakai. Klippen kommer från Sveriges Radio, Socialdemokraterna, SVT och Aftonbladet. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.